välkomna till ett nytt avsnitt av JP Samtalar. Idag sitter jag, Isa, och min poddkollega Lovisa från Uppsala redaktionen i plenissalen på Högsta förvaltningsdomstolen i Stockholm. Vi har nämligen fått den stora äran att få träffa HFDs ordförande Helena Jäderblom, som också blev utnämnd till årets jurist 2022. Välkommen till podden, Helena.
Tack så mycket.
Ja, vi tänkte börja med att vi pratar lite om dig och din bakgrund och karriär, och sen så pratar vi mer då om HFD och din roll då som justitieråd och ordförande. Så skulle du vilja börja med att berätta lite om dig själv och vem du är?
Ja, Helena Jäderblom heter jag och är justitieråd och ordförande i HFD, som ni nämnde nyss, och det har jag varit sedan 2018. Och jag är en ganska typisk domstolsjurist, skulle jag vilja påstå. Jag läste juridik i Uppsala slutet av 70-talet, början av 80-talet, och sen gjorde jag notariemeritering på tingsrätt och åklagarmyndighet. Men sen bytte jag till förvaltningsdomstolssidan och blev fiskal i kammarrätten i Stockholm. Och så gick jag den traditionella domarbanan där, domarutbildningen, och blev assessor i kammarrätten, tror det var 82 eller 83. Och efter lite barnledigheter och fram tillbaks och hit och dit, och ett vikariat ett år som TF-lektor på Stockholms universitet i stats- och förvaltningsrätt, så hamnade jag på justitiedepartementet på deras grundlagsenhet, och där jobbade jag i ett antal år och hamnade då i offentlighetsprincipen, eller ofantlighetsprincipen som jag brukar säga, därför att det är så otroligt mycket bestämmelser i OSL. På den tiden hette det ju sekretesslagen. Jag höll på med sekretesslagen och jag höll på med andra kapitlet i tryckfrihetsförordningen, så mycket handlingsoffentlighet, och genom det så blev det också väldigt mycket EU-rätt, därför att Sverige gick ju med i EU 95 och började driva öppenhetsfrågor där. Och då blev jag engagerad i det genom arbetet i justitiedepartementet och förhandlade i Bryssel om en öppenhetsförordning som blev färdig 2001 under det svenska första ordförandeskapet i EU. Och efter det så var jag kvar i justitie ett par år, var chef för nådeenheten där. Lite udda verksamhet på den tiden, så tidsbestämde man inte straffet för livstidsdömda i domstol. Det gör man ju numera. Nu är det Örebro tingsrätt som har den uppgiften. Men på den tiden så kunde man bara få tidsbestämning genom nåd. Och det ägnade jag mig åt, plus vanliga nådärenden som fortfarande regeringen beslutar i. Och efter det så sökte jag min första fasta domartjänst, och då hamnade jag på förvaltningsrätten i Stockholm. Då hette det länsrätten och var chefsrådman där ett par år, och sen blev jag kammarrättslagman i Stockholm. Och efter det blev jag justitieråd i HFD. Och jag hann inte vara så länge i HFD min första omgång, för sen blev jag domare i Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Just det. Och var borta från Stockholm och Sverige i 6 år, bodde i Strasbourg och arbetade där, och efter 6 år så sökte jag mig hem igen, och då blev jag ordförande i HFD och justitieråd. Så nu är jag domare här och chef för den här domstolen.
Ja, och om vi börjar då backa tillbaka lite. Hur kom du sig att du började plugga juridik?
Ja, det var ingen jättelängtan som jag hade när jag gick gymnasiet. Jag gick naturvetenskaplig linje, hette det på den tiden. Och var ganska inne på att börja på teknis. Men sen så fick jag lite kalla fötter och dåligt självförtroende när det gällde fysiken. Så att jag tänkte jag gör någonting annat som ändå verkar matnyttigt. Och då började jag och en av mina bästa vänner, vi var båda lite vilsna sådär. Så vi sökte juristlinjen i Uppsala, började på den och tänkte man kan ju alltid läsa första terminen och den här grundläggande kursen som vi kallar proppen på den tiden. Och sen var vi fast. Och så fortsatte det bara. Och det var roligt att bara i Uppsala och det var ganska roligt att plugga, inte jättekul tycker jag, men det blev liksom mer och mer intressant med tiden, det måste jag säga. Och sen så när man stod där med en färdig examen så kändes det väldigt, väldigt bra att man hade fått en gedigen och bra utbildning. Och sen bestämde jag mig för att söka in på domarbanan och börja med tingstjänstgöring då. Men jag var inte jättefokuserad på något visst område inom juridik. Jag hade liksom ingen sån där längtan från ungdomen att jag skulle jobba som jurist, advokat eller åklagare eller domare. Utan det var någonting som ganska slumpartat dök upp för mig och så hoppade jag på det. Så inga liksom stora drömmar eller planer från början.
Nej. Du berättade att du pluggade i Uppsala. Hur var det då?
Jag tycker det var jätteroligt att vara i Uppsala. Jag tycker det var hemskt skoj att flytta hemifrån. Det var svårt att få bostad i Stockholm på den tiden också. Så där ser man vad slumpen har för inverkan. Ja, men då kunde man flytta till Uppsala. För där kunde man få studentrum i Flogstad åtminstone. Och så kunde man bo där och så kunde man liksom börja sitt vuxenliv. Så det var också sådär. Jag hade inga jätteföreställningar om att det skulle vara på något speciellt sätt i Uppsala. Men det visade sig vara väldigt, väldigt roligt. Jag tyckte det var kul med nationslivet. Och jag tyckte det var kul att träffa nya vänner från hela landet. För folk kom ju från hela landet till Uppsala för att plugga. Så det var en väldigt rolig tid. Jag minns det som väldigt ljus och kul.
Mm, vad härligt. Var du engagerad i någon nation?
Ja, jag jobbade mycket på nationen. Jag var inte så engagerad liksom att styra nationen. Men jag sjöng i kören och spelade teater. Och jag kockade mycket. Jag var med i Sömna Närkes nation. Vi hade söndagsmiddagar. Då brukade jag och mina kompisar kocka. Så sånt höll jag på med.
Kul.
Du nämnde ju också att du har suttit i Europadomstolen. Kan du berätta lite mer om det?
Ja. Det är också lite slumpartat att i och med att jag hade hållit på mycket med offentlighetsprincipen och tryckfrihetsförordningen och i och med det mycket som handlar om informationsfrihet och yttrandefrihet och sådana saker, så hade jag ju per automatik liksom kommit in på ett område som omfattas av de grundläggande mänskliga rättigheterna. Och det visade sig ju vara bra då när det dök upp en möjlighet att söka tjänst i Europadomstolen. Så då gjorde jag det. Och där är det ju vanligt att man har bakgrund som domare från ganska höga instanser. Det är liksom en kategori av personer som man gärna ser där. Så då sökte jag det när den möjligheten dök upp 2012, och då blir man, ja, det är inte regeringen som beslutar vem som ska bli domare där, men regeringen väljer ut kandidater som sen Europarådets parlamentariska församling får ta ställning till och välja. Så då blir jag vald och var jätteglad för det. Det var väldigt, väldigt roligt. Och fantastiskt intressant tid att vara i en internationell domstol. Mm. Att arbeta med kollegor från, ja, då var det 46 andra länder. Mm. Då var de i 47 medlemsstater. Nu är ju Ryssland borta ur systemet. Vilket är tragiskt på många olika sätt. Men det var oerhört lärorikt att få tränga in i andra länders rättssystem, vilket en stor del av arbetet bestod ju i det, att granska hur andra länders domstolar och myndigheter hade betett sig när de fattade beslut och hur de hanterade människors problem och sådär. Och ja, riktigt, riktigt lärorikt.
Hur var det då att jobba med domare från andra länder?
Det var intressant och för det mesta väldigt, väldigt bra. Det var lätt att hitta kollegor som hade en liknande bakgrund och som det var ganska enkelt att identifiera sig med på det sättet att man man arbetade på ett likartat sätt. Man närmade sig de juridiska problemen på ett likartat sätt. Om man hade varit domare förut i sitt hemland. Mm. Då märkte man ganska fort att ja, men här kommer den som är van att ha en akt och liksom jobba sig ner den och använda sig av rättskällor och sådär. Och då spelar det ingen roll var de kom ifrån. Det var inte så att man kände sig mer besläktad med folk bara för att de kom ifrån det geografiska närområdet, utan det var en ganska rolig överraskning. Mm. Sen var det ju folk som hade bakgrund från de juridiska fakulteterna, många professorer. De kände man väl kanske att man hade lite mindre gemensamt med när det gällde sättet att närma sig frågorna i målen. Mm. Och så, sen fanns det de som kom från som hade jobbat kanske som advokater eller jobbat i organisationer som hade drivit frågor som rörde mänskliga rättigheter och som hade liksom ett annat synsätt på hur man närmar sig problemen i ett rättsfall. Men jättekul att få vara med om det. Och väldigt, väldigt trevligt. Otroligt trevlig miljö att arbeta i. Vara i Frankrike och sen få vara i den här internationella jättebubblan. Det var väldigt bra erfarenhet.
Superhäftigt ju.
Mm.
Och du sa ju att du bodde då i Strasbourg.
Mm.
Hur var det att bo i Frankrike? Och...
Ja, men jag hade varit rätt mycket i Strasbourg tidigare genom mitt jobb på justitiedepartementet. Mm. Jag hade varit med och förhandla olika saker och suttit i arbetsgrupper där som gällde olika rättsfrågor. Inom ramen då för Europarådet har ju rätt mycket samarbete. Alltså, det är inte bara EU som vi samarbetar med, utan det finns en del rättsligt samarbete också i Europarådet. Och Europarådet, det bygger på tanken om att man ska ha, att medlemsstaterna ska vara demokratiska, det ska finnas rättssäkerhet och man ska ha respekt för mänskliga rättigheter. Så det är ju en organisation som sysslar med de här ganska mjuka frågorna. EU är lite kanske mer rakt på sak och man pysslar med liksom hård vardagslagstiftning som ska funka i samarbetet inom industri och handel och resor och folks möjligheter att verka och bo i olika länder. Men, så att det är liksom olika organisationer, plus att Europarådet då också har nästan alla öststater i Europa som medlemmar också, utom Belarus som inte kvalificerar sig någonsin för att få vara med och nu då att Ryssland har tvingats lämna. Men så det var ju länder som man annars inte kommer i kontakt med i EU-samarbetet, till exempel Azerbaijan och Armenien och Albanien, de länderna. Jag lär räkna upp tre stycken på en gång som börjar på A, men det finns ju andra. Så,
Okay. Men vi är lite mer nyfikna på hur arbetet ser ut i Europadomstolen. Hur väljer man vilka mål som ska prövas?
Ja, det är ju ett filtreringssystem som är ganska tufft där jämfört kanske med hur det ser ut i svenska myndigheter och svenska domstolar.
Mm.
För det krävs att man uppfyller en hel del formalia för att man ska kunna anhängiggöra ett klagomål. Man måste fylla i blanketter på rätt sätt, man måste vara ute i rätt tid. Det är ganska korta tidsfrister för att vända sig dit. Man ska uttömma nationella rättsmedel, man måste visa att man har gjort det, att man har försökt få sin sak prövad i alla möjliga instanser i sitt hemland innan man kan gå till Europadomstolen. Så det måste man visa, man måste också hålla sig inom de tidsfrister som gäller från det att det här sista rättsmedlet som man har uttömt, då har man numera 4 månader på sig. Det är ganska kort tid, förut var det 6. 4 månader på sig att vända sig till domstolen. Det krävs ofta att man har ett juridiskt ombud. Det är inte alltid att man accepterar att man för sin talan själv. Så det är mycket sånt som gör att man kanske inte tar upp talan på formella grunder. Och sen är det väldigt många, alltså väldigt, väldigt många klagomål kommer in för sent. De är obegripliga. Det är liksom, det är mycket som filtreras bort väldigt, väldigt snabbt av dem. Vad kan det vara? 60-70 000 klagomål per år som kommer in. Nu är det förmodligen färre efter att Ryssland har lämnat, eftersom de står för så stor andel av klagomålen.
Mm.
En femtedel eller något sånt där.
Okay.
Så att Det blir väl lite färre klagomål på den, av den anledningen. Men sen när målen väl, när man ser att det är en viss kaliber i dem, det här ska möjligtvis sakprövas, då finns det en process för det, och om man har klagomål som verkligen har lite substans i sig, då hamnar man till slut i en domarsammansättning om 5 om det är ett knepigt mål, eller 3 om det är ett mål där det finns väldigt mycket praxis som är klar och tydlig, för då kan man få döma mindre sammansättningar. Och det tog många år för Europadomstolen att ha de här lite mindre sammansättningarna. Det var väldigt ineffektivt ända fram till 2014, där ett tilläggsprotokoll till konventionen kunde träda i kraft och man kunde börja jobba lite mera enklare då, i enklare mål. Och sen i de allra enklaste målen man avvisar, och där det är, liksom, det är verkligen ingenting, då kan man avgöra det som ensamdomare. Mm. Så det har blivit ett väldigt mycket mer effektivt system de senaste 10 åren, kan man säga. Mm. Och sen om det är jätteknepiga frågor eller principiellt viktiga frågor, då går de till storkammare. Och de är 17, man sitter aldrig i plenum där med alla numera då 46 domarna, utan då är det en storkammare om 17 ledamöter.
Okay. Men är det fler mål som avgörs då på senare tid, eller hur?
Jämfört med förr? Ja. Ja, eftersom alla mål tidigare skulle gå till de här, jag sa sammansättning av 5, då ljög jag. Det är vad vi har i HFT. 7 är man i de här lite vanliga knepiga målen. Men förr skulle alla mål gå till de här sammansättningarna om 7.
Mm.
Och det blir väldigt, väldigt tungrot.
Mm.
Och enormt mycket för de här 7 att sitta varje vecka och gå igenom och sådär. Så det var inte så effektivt. Och jättelånga handläggningstider.
Mm.
Men de kämpar på. När jag började där, då var väl balanserna i domstolen låg på ungefär 150 000 mål. Och numera ligger de på, nu såg jag att det har gått upp lite, men de var nere på runt 50-55, okay. Nu är det uppe i 70 000.
Mm.
Men det är ju en enorm förbättring när man har lyckats mer än halvera målstocken på några år. Så det är ju bra.
Mm.
Ja, du var ju inne lite på skillnader mot det svenska systemet. Men finns det några andra skillnader mot arbetet i HFD?
När det gäller att ta sig an ett mål, när man väl sitter där med nack, tänker du? Eller om jag ska säga något om det, så tycker jag inte att det är så stor skillnad.
Mm.
Som domare här i HFD så får vi ju väldigt mycket serverat av våra justitiesekreterare. Det är de som bereder målen här, de kommunicerar dem. Det är de som först tar reda på om det är intressant överhuvudtaget, och så kommer de till oss justitieråd och så får vi besluta om prövningstillstånd eller inte. De allra flesta mål här kräver prövningstillstånd. Och när man väl har fått prövningstillstånd så är det en justitiesekreterare som då fortsätter att handlägga målet ända tills det är klart att avgöras. Och gör då en rättsutredning och ett domsförslag eller beslutsförslag. Och det är först då det kommer till oss domare. Man kan ju diskutera med domare under hand på vägen fram till dess, naturligtvis. Det får man ju göra. Men det är väldigt mycket självständigt arbete för justitiesekreterarna fram till dess. Och sen sätter vi oss. Och så får vi ju då rättsutredning, domsförslag, beslutsförslag, lagrum, all rättslig text. Och ett diskussionsunderlag som justitiesekreterare skriver. Det kan vara en ganska omfattande historier som man då läser igenom inför föredragningen. Och så är det justitiesekreteraren då som föredrar målet också.
Mm.
Och när vi dömer i mål så är vi 5 ledamöter. Och då får man de här målen, numera får man dem ett par veckor innan det är dags att ha den första diskussionen, och sen efter det så har vi återställning drygt 2 veckor senare, 2,5 veckor senare, när vi ska sätta oss med det som referenten då har skrivit ihop som förslag till avgörande och diskutera det. Så den processen, så ser den processen ut. I Europadomstolen så var det ganska likartat. Det var beredningsjuristerna där skötte väldigt mycket av hanteringen fram till dess att målen var färdiga för avgörande. Men då hamnade de hos referenten och referenten föredrog målen då för sina kollegor i sammansättning av de 3 eller 7. Och sen hade man de här diskussionerna och man hade också ett underlag med en promemoria och förslag till utgång i målet och ett doms- eller beslutsutkast som man satt och diskuterade. Så det var väldigt likartat. Så har man suttit i en kollegial högsta instans någonstans i Europa, så föreställer jag mig att arbetet i Europadomstolen, det var inte så omvälvande att sätta sig där. Mm. Det är ungefär samma procedur. Så det var det lättaste med att jobba där, att det kändes väldigt hemtamt, själva processen. Att det skilde sig inte så himla mycket från det jag var van vid härifrån då. Sen var ju materian en helt annan. Mm. Det var där det blev knepigt.
Ja, du blev utsedd till årets jurist här 2022.
Ja.
Hur kändes det?
Ja, men det var jätteroligt.
Ja.
Det var någon läsarnominering, tror jag, Dagens Juridik, att det är så det går till. Och sen så de tidigare pristagarna då bestämmer då vem av dem som har fått eller blivit nominerade då ska utses. Så det blev jag väldigt glad och överraskad av. Det var ju en uppmuntran.
Mm. Men stort i juridikvärlden.
Ja, det vet jag. Jag vet faktiskt inte. Men jag tyckte också att det var roligt, för jag förstår ju att det inte är så många på förvaltningsrättssidan som uppmärksammas. Sådär. Så att det tyckte jag var roligt för både min egen personliga del, men också för vår domstol och vårt domstolslag.
Mm.
Att få lite uppmärksamhet på det.
Ja, absolut. Mm.
Och vi läste också att du blev tilldelad franska hederslegionen.
Jajamän. Ja, det var väldigt, väldigt roligt.
Mm. Mm. Vill du berätta lite om
vad det är?
Ja,
alltså jag vet ju inte riktigt liksom hur det kommer sig att de fick för sig det. Men det är en process tydligen, och jag har väl förstått att ambassadören här i Stockholm har varit ganska involverad i det. Och jag förstår ju också vad de har grundat det på då. Och det beror ju på dels att jag har jobbat i Europadomstolen och dels att jag har haft ett samarbete som eller HFD har haft ett samarbete med franska Conseil d'État, som är vår motsvarighet kan man väl säga, deras högsta förvaltningsdomstol i Frankrike då. Och det var väl kanske de där två erfarenheterna som gjorde att de tyckte att det var värt att premiera. Så det var väldigt roligt att få motta den här i Stockholm då av ambassadören här.
Mm, just det. Häftigt.
Ja, det var häftigt. Det var väldigt skoj.
Ja, ska vi gå vidare då till och prata lite om HFD och ditt arbete som ordförande.
Mm.
Det krävs ju prövningstillstånd för att mål ska prövas här, oftast som du sa. Hur många mål prövar ni varje år?
Ja, vi får in ungefär 7000 mål. Jag tror vi fick in drygt 7700, alltså det var en ökning förra året som var ganska rejäl.
Mm.
Klagomål, eller överklaganden, ansökan om rättsprövning av regeringsbeslut och överklagarna av skatterättsnämndens beslut. Och de här två sista, skatterättsnämndens beslut, överklagarna av dem och ansökan om rättsprövning, där behövs det inte prövningstillstånd.
Okay.
Och där har vi kanske, så att de avgör vi ju då, om vi avgör dem i sak, det gör vi ju oftast då med de här skatterättsnämndens beslut, så gör vi sakprövning, och det kanske är 20-tal, mellan 20 och 30 sådana mål per år. Och ungefär lika många rättsprövningar av regeringens beslut. Så då har vi kanske 50-60 sådana mål. Och sen så har vi, medlar vi prövningstillstånd emellan. Det kan variera. Det beror ju helt på vad det är för överklagande som kommer hit.
Mm.
Men mellan 1-2% av de andra målen som medlar vi prövningstillstånd. Så det är ju en enorm bortrensning av mål här som sker. Så väldigt, väldigt mycket av arbetet här, och framförallt då för justitiesekreterarna. Det går ju ut på att leta de här nålarna i höstacken. Hitta de här målen som är rena och fina, som innehåller någon intressant rättsfråga där det behövs vägledning.
Mm.
Så vi tittar ju inte på om man har dömt rätt eller fel i underinstanserna. Har man dömt så tokigt så att det är resningsgrund, då kan vi medla prövningstillstånd på den grunden också. Det händer väldigt sällan att det då ska, och då krävs att det är synnerliga skäl. Det händer någon gång då, men det är inte ofta. Utan det är nästan alla prövningstillstånd som vi meddelar, det gör vi på grund av att det är en intressant prejudikatfråga. Och då är vi beroende helt av vilka typer av mål eller vilka mål som kommer in. Och vissa år så kan det vara jättemånga intressanta frågor eller viktiga frågor eller frågor som inte har fått sitt svar ordentligt och det kan spreta i praxis i underinstanserna. Då måste ju vi rycka ut och styra upp det där. Och andra år så är det inte så. Då är det mer att det kommer in ett överklagande, men det handlar mer om det är rätt eller fel dömt, men inte så principiellt intressant.
Mm.
Så väldigt mycket av arbetet här, och det syns ju inte utåt, men väldigt mycket av arbetet går ju på att hitta de här bra frågorna.
Okay.
Så det är väl ett hundratal kanske,
sådana
mål som vi avgör per år. Det låter lite, men då ska man veta också vilket enormt arbete det har varit att hitta de där målen och sen att bereda dem och att göra de här ganska omfattande rättsutredningarna som man inte har varken tid eller resurser för i underinstanserna oftast, utan det är här man har det, och det gör ju att det blir ett annat sorts arbete i den dömande verksamheten här jämfört med underinstanserna. Jag har ju jobbat som domare i förvaltningsrätt, och när man jobbar i första instans så är det säkert i tingsrätt också. Då är man ju på verkstadsgolvet och då ska man lösa saker och ting. Det ska vara snabbt och effektivt, och man är ofta ensam. Man kanske har nämndemän med sig, men ofta är man ensam och ska klara det där. Och det är ju inte alltid så lätt, men man har liksom inte tid att sitta och grunna på saker i månader ofta, utan man måste ju få rulljans, och det ska bli så rätt och bra som möjligt. Och sen har vi ju en överinstans, kammarrätterna respektive hovrätterna, där man då har också en filtermekanism så att säga, med prövningstillstånd i en del mål, och där man då ska ha lite mer energi till att kunna göra lite mer principuttalanden och se till att praxis från sina respektive underinstanser håller ihop och sådär. Och sen är vi så vi har ju väldigt olika roller i de tre instanserna, men arbetet som domare är ju precis lika svårt och viktigt oberoende av vad man är, tycker jag, som har varit i alla tre instanserna. Så att det är väldigt olika karaktär.
Och
jag tror att om man är dom, man passar väl mer eller mindre bra i de här olika funktionerna. Här gäller det att gilla att jobba i en kollegial sammansättning med flera andra kollegor. Och i första instans så är man ganska självgående. Det är en väldig skillnad i liksom arbetsmiljön, om man säger så. Mm.
Ja, och inom förvaltningsdomstolarna så är det väl främst skriftlig handläggning.
Ja.
Händer det någon gång att ni har muntlig förhandling?
Jag skulle önska att vi hade det lite oftare. Och det är jättesällan vi har det. Men det finns en målgrupp, och det är de här rättsprövningarna av regeringsbeslut. Där har man, kräver man muntlig förhandling där, då får man det. Det har man rätt till. Så det händer att vi har det i de målen. Och vi har faktiskt jag tror vi har en förhandling planerad i februari i ett rättsprövningsmål. Och det beror på att rättsprövningen, den grundar sig på kraven som finns i Europakonventionen artikel 6, att vid prövningen av ens civila rättigheter eller skyldigheter så har man rätt till domstolsprövning, och eftersom regeringen ibland fattar beslut som berör enskildas civila rättigheter och skyldigheter, till exempel olika tillståndsfrågor, det kan vara vindkraftverkstillstånd eller strandskydd, det är ganska vanligt, den typen av frågor, så har man också då enligt artikel 6 rätt till muntlig förhandling. Och vi är ju då den enda domstolsinstansen i de målen. Mm. Så att då får man det här om man begär det. Just det. Så det är inte det att vi tycker att de är särskilt liksom, lämpade för muntlig förhandling i sig, utan det är ett krav. Men jag kan sakna lite grann förhandlingssituationen, för jag tyckte det var väldigt roligt i första instans att ha det. Men det är inte ofta det krävs här, därför att vi plockar ju fram, det är ju rättsfrågor vi ska avgöra, och det går ju lika bra att argumentera skriftligt. Det är ju inte bevisfrågor så ofta här, och de faktiska omständigheterna ska vara tämligen klara för att vi överhuvudtaget ska ge prövningstillstånd. Så att det blir ganska överflödigt ofta. Mm.
Du är ju ordförande här i HFD. Och hur skiljer sig det arbetet från de andra justitierådens arbete?
Ja, i själva den dömande verksamheten så skiljer det sig inte så mycket. För att då jobbar man ju som alla andra domare i själva dömandet. Förutom att jag är ordförande. Men det kan andra justitieråd också vara. Vi har två avdelningar här. Och så vi har också en vice ordförande i domstolen. Och han är ordförande på den andra avdelningen. Henrik Järmsten heter han. Så när vi sitter i ett mål, då är vi per automatik ordförande. Men det kan vara sammansättningar här där andra domare sitter utan oss. Och då är det som ens till tjänst som är ordförande. Så i själva dömandet så är det inte något särskilt med att vara ordförande, med att man håller i klubban så att säga.
Okay.
Men som ordförande i domstolen, annars är man ju chef i domstolen, så man är ju myndighetschef. Och har ju då en del administrativt ansvar. Och då har jag som tur att här är väldigt mycket av det administrativa ansvaret delegerat på en kanslichef som sköter väldigt mycket av det som har med personalfrågor och fackföreningarna att göra och administrationen i övrigt. Och hon är också chef för de beredningschefer som i sin tur är chefer för justitiesekreterarna. Så där har inte jag så väldigt mycket dagligt arbete i att ta ansvar för sådana saker. Men när det gäller justitieråden och våra arbetsformer och våra riktlinjer och rutiner, så får ju jag liksom övervaka att vi har sådana och se till att vi följer dem, att vi har diskussioner när det är någon som undrar någonting, tycker någonting är fel eller tycker att någonting behöver tillföras. Så det ägnar jag rätt mycket tid åt. Och sen så som chef så är man ju också ansiktet utåt för domstolen, och det är en del representation och sånt där. Inte så mycket, men vi deltar i en del internationellt samarbete inom EU och lite andra organisationer för domstolar. Så det kan vara lite konferenser och sådana saker. Vi ska arrangera en konferens inom ramen för ett EU-nätverk för högsta förvaltningsdomstolar och sådana här conseil d'état som finns i olika länder och EU-domstolen i oktober, där vi ska diskutera det här systemet med förhandsavgörande i EU-domstolen. Mm. Och hur vi hanterar det på hemmaplan i våra nationella domstolar. Så det ska bli spännande.
Ja, ett fåtal mål avgörs ju i plenum. Vad är egentligen syftet med dem?
Med plenumavgöranden? Mm. Ja, de kan ju hamna i plenum därför att en sammansättning av fem domare sitter och diskuterar ett mål. Och så kommer man fram till att nej, vi tycker att vi behöver ändra praxis här. Vår hittillsvarande praxis är fel. Och då ska inte den sammansättningen på fem ändra den praxisen. Utan då ska man hänskjuta det till plenum. Så att alla domare får vara med och bestämma sig för om man ska ändra praxis eller inte. Och sen kan det vara så att man sitter i en femsits och funderar på någonting som är något helt nytt kanske, och som inte har löst tidigare, men som är av principiellt väldigt stor betydelse. Och då kan man också hänskjuta det till plenum. Så det händer ibland. Och av båda de här orsakerna så har vi haft mål i plenum de senaste åren. Sen jag började här för vad blir det nu, drygt 4 år sedan, så har vi haft 3 mål i plenum. Och det är ganska mycket, tror jag, jämfört med hur det har sett ut genom åren. I alla fall de senaste 20 åren så har det inte varit så ofta. Men nu har det slumpat sig så. Och vi hade ett plenumavgörande, tror jag 2019, som handlade om i vilken inkomstkälla man skulle lägga styrelsearvoden för folk som sitter i bolagsstyrelser, om man skulle kunna lägga det i ett egen förvärvsverksamhet som man driver. Det handlade om en advokat, om han skulle kunna lägga in inkomsterna som han fick från sina styrelseuppdrag i sin advokatverksamhet, eller om det ska beskattas som lön. Och då har praxis varit att man beskattar det där som lön. Och då var frågan, skulle vi ändra den praxisen? Och det gjorde vi inte. Mm. Och sen hade vi ett mål som handlade om rättegångskostnader. Och det gick ju upp till plenum därför att det var principiellt väldigt viktigt. Det är ju så att det finns inget system för ersättning för rättegångskostnader i förvaltningsprocessen. Vi har, förutom i skattemålen där det finns särskilda bestämmelser, och sen så finns ju också system med offentliga biträden i tvångsvårdsmål, till exempel i LVU och LVM, alltså tvångsvård av missbrukare, tvångsvård av barn, tvångsvård av psykiskt sjuka. Då har man ju offentliga biträden, som man får ju sitt ombud bekostat, så att säga, eller sitt biträde bekostat. Det är inte säkert att de är ombud för det. Men i övrigt, om man vinner ett mål i länsrätten till exempel, så, och man har anlitat en advokat eller man har haft kostnader för att ta fram bevisning, så får man inte ersättning för det. Det finns inga regler för det i alla fall. Men då var frågan, om det ändå inte var så på grundval av bestämmelserna om rätten till rättvis rättegång i regeringsformen och i Europakonventionen, att rätten till rättvis rättegång kräver att man faktiskt ska kunna få ersättning. Och då kom vi fram till att det finns inte utrymme inom förvaltningsprocessen för det här, utan då får man i så fall använda sig av de utrymmen som finns, kanske via skadestånd av staten. Det finns ju också system med rättshjälp som är otroligt snålt och strikt. Det är jättesvårt för rättshjälp, man får inte det. Mm. Jag har inte hört talas om någon som har fått rättshjälp i ett mål i förvaltningsdomstol. Så att det finns väldigt, väldigt små möjligheter. Och vi var inte eniga i det där målet, utan det fanns en minoritet som menade att det där var fel, att man borde kunna döma ut det. Så vad jag vet så pågår det nu ett skadeståndsmål mot staten i det här. Alltså det här målet har man nu tagit frågan om rättegångskostnad och begärt skadestånd. Så det ligger i Stockholms tingsrätt nu. Och jag vet inte hur det kommer att gå. Det är inte färdigbehandlat där. Och det är möjligt att det går upp i hierarkin sen om det överklagas. Vet inte det. Vad vi kunde konstatera i det här målet, det var ju att lagstiftaren i decennier hade pratat om den här frågan, att det är ett problem att det inte finns och att man ska utreda, men man väntar till någon, man såg framför sig framtida utredare, det ska snart utredas det ena och det andra, vi kanske lägger det där, men det har inte hänt någonting. Så det här är ju ett bekymmer. Men vi får se vad som händer, om lagstiftaren nu tar tag i det här eller om det ska lösas på något annat sätt. Vi får se. Men det är inte bra att det är så. Det.
Nej.
Det tyckte inte jag i alla fall, som tillhörde majoriteten. Det var inte så roligt trots allt. Och sen så hade vi ett plenummål som kanske inte var så intressant för den breda allmänheten, men som handlade om en statlig myndighet kunde överklaga en dom där de hade förlorat en tvist i domstol mot en kommun. Och det låter ju inte sådär jättespännande. Men det är så att statliga myndigheter får inte överklaga andra statliga myndigheters beslut. Och skulle en statlig myndighet beslut hålla i domstol, så kan inte en annan statlig myndighet gå in och klaga på det där. Men då frågan, gäller det också när det är en kommun som står på andra sidan? Och då sa vi att nej, då får de klaga. Så Migrationsverket gavs då rätt att klaga i mål som gällde ersättning enligt den här bestämmelserna om mottagande av asylsökande med flera. när en kommun hade vunnit ett mål i förvaltningsrätten där man hade sagt att kommunen hade rätt till ersättning från Migrationsverket, och då klagade Migrationsverket till kammarrätten på det där, och då sa avvisade kammarrätten, sa ni har inte rätt att överklaga, då klagade de till oss och sa jo det har ni, ni får det. Så det var liksom en ny fråga, så den tog vi också i plenum.
Okej. Du nämnde det här med att ni inte alltid är eniga. Och vi har funderat lite på det här med skiljaktiga meningar.
Ja.
Vad är egentligen syftet med att man tar med det i domarna?
Syftet med det, det kan man verkligen fråga sig. Och det här är något som skiljer sig också lite mellan olika länder. Så det är ganska spännande. Men skulle man vara tvungen i en kollegial domstol att bara redovisa majoritetsmeningen, så blir det ju ganska jobbigt för de här som är i minoritet att liksom inte få utlopp för sina åsikter, utan de ska liksom stå där och liksom tvingas ställa sig bakom någonting som de inte står bakom. Så det är väl liksom en aspekt av det hela. Sen tror jag också att det kan ha ganska stor indirekt betydelse för rättsutvecklingen, därför att om man ser, det kan ju vara så att minoriteten har ganska kloka synpunkter och majoriteten kanske har dömt för att det inte går att göra på något annat sätt, men minoriteten har lite andra synpunkter som är intressanta, och det där kan ju då rättsvetenskaparna kanske gräva lite i, undersöka och kanske utveckla teorier om. Lagstiftaren kanske får upp ögonen över att de tycker att det här ser lite konstigt ut och får lite hjälp på vägen av en sån skiljaktig mening. Så jag tycker att det finns ganska goda skäl för att man ska få ha det. I EU-domstolen så har man inte det till exempel. Men där har man ju å andra sidan en generaladvokat som kommer in före avgörandet och ger sin syn på saken, och sen kan ju domstolen komma till något helt annat, men då får man i alla fall se att det finns en polarisering, det finns olika synsätt, och bara det är intressant. I Frankrike så är det fullkomligt främmande att man skulle få ha skiljaktiga meningar i deras kollegiala domstolar. Och jag minns också att min franska kollega i Europadomstolen var väldigt tveksam till att själv skriva skiljaktiga meningar, för han tyckte det var principiellt inte bra. Han kom ursprungligen från Cour de Cassation i Frankrike och hade också jobbat i tribunalen i Luxemburg, där man inte heller har skiljaktiga meningar, så att han kom från ett helt annat system. Men det lustiga var att han hörde av sig till mig för något år sedan, för då ledde han en arbetsgrupp i Cour de Cassation, där de satt och funderade på om de skulle ha ett system med skiljaktiga meningar. Men då var tanken att säga att det var två som var skiljaktiga, de skulle bara få en skiljaktig mening, och jag vet inte riktigt varför det var på det sättet, och jag vet inte hur det har gått med det där, men jag vet att frågan inte är död, därför jag träffade en annan kollega till honom för inte så länge sedan. De sa att nej, vi håller på och diskuterar och vi ska gå fram med det här. Så att det verkar som att skiljaktiga meningar är lite grann på frammarsch i Frankrike. Nej, men jag tror att det är bra. Det är bra. Sen kan det vara jättetråkigt när skiljaktiga meningar, alltså att man ser att det finns ett missnöje i skiljaktiga meningar om man läser domar ibland. Så där. Det är inte alltid så roligt kanske, men jag tycker att det är bra.
Ja. Men hur ska man tänka med prejudikatvärdet då på en sån dom?
Där ska man tänka att prejudikatvärdet är precis lika stort som om det inte hade funnits en skiljaktig mening. Prejudikatet är ett prejudikat, det gäller. Det är majoritetens mening gäller som prejudikat. Och det är de andra rättsvårdande myndigheterna som har att tillämpa den principen som man har slagit fast. Det är bara att köra på den. För annars kommer det ändras om det kommer upp här igen. Eller ska en, alltså det ska ha ett lika starkt prejudikatvärde.
Okay.
Det tycker jag är viktigt, att utgångspunkten är den. Men däremot så kan den skiljaktiga meningen leda till konsekvenser framöver. Men inte för den omedelbara rättstillämpningen.
Du har ju också en del andra offentliga uppdrag vid sidan av ditt arbete som ordförande och justitieråd. Kan du berätta lite om vad det är för uppdrag?
Ja, måste jag tänka efter. Jag har haft ett uppdrag som avslutades i oktober. Och det var ett betänkande som jag skrev tillsammans med två stycken andra ledamöter i en kommission som skulle granska regeringens och UDs och utlandsmyndigheternas arbete med att försöka uppnå frigivning av Gui Minhai, den kinesiska bokförläggaren och författaren, och Dawit Isaak, den svensk-eritreanska journalisten och författaren, som båda de här sitter ju fängslade i sina ursprungsländer av politiska skäl. Så det var ett sidouppdrag som jag hade. Och det är ganska vanligt att justitieråden, både här och i HD och även domare i andra instanser, har den här typen av regeringsuppdrag att titta på lagstiftning eller i det här fallet en kommission. Den tidigare ordföranden här, min företrädare Mats Melin, han var ordförande i Coronakommissionen till exempel. Så det var ett sidouppdrag. Jag tyckte att det tog lite väl mycket tid. Jag tar inte på mig sådana uppdrag nu. Jag har inte haft några sådana lagstiftningsuppdrag. Det tackar jag nej till. Sen sitter jag med i någon stiftelse och lite andra saker som inte tar så mycket tid. Och så. Men ibland så är det nyttigt att komma utanför huset också. Och göra lite andra saker. Även om man jobbar heltid här.
Vi tänkte att vi skulle prata lite mer om det här, hur det är att vara domare. Vilken bakgrund har domarna här i HFD?
Ja, då ska jag tänka efter. Vi är ju 16 stycken justitieråd. Och några har ju liknande bakgrund som jag. Och har varit domare i både förvaltningsrätt och kammarrätt. Och här, det är vi några stycken, inte så många, men några har varit i alla tre instanser. Några har åtminstone varit i en annan domstolsinstans tidigare. Nästan alla har assessors bakgrund, inte alla, men de flesta. Vi har tre stycken som kom hit och då direkt från advokatverksamhet. Och vi har tre stycken som kom hit som professorer.
Okay.
Men de andra är ju sådana som kanske är lite mer typisk domarbakgrund och eller har jobbat i regeringskansliet med lagstiftning. Så det är ganska blandat just nu. Och bra mix tycker jag med de här erfarenheterna. Det är väldigt bra att ha folk som har varit praktiker på advokatsidan. Det är väldigt bra att ha folk som har jobbat vetenskapligt. Och det är bra med folk som har erfarenhet av domstolsarbete. Så jag tycker att det ger en bra sammansättning.
Försöker man ha med domare med olika bakgrund, försöker man se till att det blir en sån här blandning, eller hur ser det ut?
Jag har varit med och rekrytera 3-4 stycken av justitieråden sedan jag kom hit. Jag kan inte säga att jag aktivt, när jag har tittat på ansökningshandlingar, har varit ute efter en viss sorts bakgrund, att man skulle vara advokat eller domare eller professor eller sådär. Men däremot så har vi har ju vissa områden som det är bra att ha specialister inom, så det är väl mer det att ibland så har vi, och då har vi annonserat på det sättet också, att vi kanske behöver ha någon som har det lämpligt med skattebakgrund till exempel, men det spelar ingen roll om det är därför att den har varit advokat eller professor eller domare då. För min del i alla fall. Jag har inte tänkt så. Men däremot så kan man väl säga att rent allmänt så har ju domarbanan, ambitionen har väl varit från regeringens och domstolsverkets och domarakademins sida att man ska öppna upp, att man vill ha in folk som inte bara har den här klassiska domarutbildningen, alltså att man har gått som notarie och fiskal och assessor och allt det där, utan att folk gärna får komma in från sidan. Och då ger vi ju, inte här, men i kammarrätterna och hovrätterna så finns det ju ofta möjligheter att vara inne och adjungera något halvår för att prova på. Om man jobbar som åklagare eller någon myndighet eller advokat och pröva domaryrket. Och det finns också TF, rådmanstjänster i tingsrätter och förvaltningsrätter som man kanske kan då plocka in folk utifrån för att de ska få praktik och sen lite mer på CV om de är sugna på att söka domartjänster. Så det välkomnas ju.
Mm.
Och det behövs ju. Det är inte alltid så lätt att rekrytera domare. Ute i landet så finns det ofta ganska stora problem med att det så få som söker tjänster.
Mm.
Så att det är välkommet med olika bakgrunder.
Ja, du nämnde ju att ni ibland söker domare som har en visst expertområde eller så. Är syftet då att det är de som ska avgöra inom sitt mål inom sitt expertområde eller slumpas det, eller hur?
Nej, det är självklart att vi utnyttjar dem i viss utsträckning så att de sitter med i sådana mål. Men det får inte bli så att de liksom blir de som är, alltså, styr upp den verksamheten här. Men däremot är det väldigt bra för kunskapsbanken i domstolen, för våra justitiesekreterare. Alltså, man måste komma ihåg det, att vi är 16 domare som 14 som dömer, 2 är alltid i lagrådet. Men vi har ju våra justitiesekreterare och de behöver ju ha den här kompetensen och diskutera med. Så det är ju väldigt bra. Och sen så sitter väl en sån, om man då ska säga att den kommer med ett expertområde, sitter väl ofta med och dömer, men inte alltid. Det vill inte vi. Vi vill inte att det ska bli så att de får liksom, att det är liksom reserverat för dem att få döma. Sen tycker de ofta att det är väldigt kul att vara med och tycker det är tråkigt när de inte får vara med. Men det kan man inte ta hänsyn till. Utan men de kanske får vara med lite fler än en annan enskild domare.
Vilka egenskaper tycker du är viktiga hos en domare?
Det beror lite grann på vilken instans man ska arbeta i, tycker jag. Ska man jobba i första instans, då måste man vara ganska pragmatisk och praktisk och ganska snabb, tror jag. Och förutom att man måste ha liksom bra omdöme och ha goda juridiska kunskaper. Det är väl liksom det måste väl alla domare ha, någorlunda gott omdöme och bra juridiska kunskaper. Men i första instans så är det att man jobbar så pass självständigt och måste ta sig an ofta väldigt svåra frågor, så måste man också ha ett sätt att kunna våga angripa dem där liksom effektivt och snabbt. Så det tror jag är bra egenskaper. Sen när man kommer upp i de kollegiala sammansättningarna, då är det lite annorlunda. Man måste ju fortfarande liksom kunna juridiken och ha gott omdöme, men då ska man samarbeta med andra och kunna lyssna in och förstå hur andra tänker och vara beredd och kanske jämka på sin uppfattning och sådär. Så där är det lite andra kvaliteter kanske. Men i grund och botten så måste man ju var rätt så bra på juridik och har gott omdöme.
Mm.
Så det är väl samma. Men man arbetar i väldigt olika verkligheter i första och sista instans.
Mm.
Ja, då har vi kommit till den sista frågan. Och då undrar vi vilka råd du har till oss som juriststudenter.
Oj, vad svårt. Jag kan bara kom ihåg hur jag själv var när jag läste juridik och inte visste riktigt. Om man är inriktad på ett visst område från början och vet att det här ska jag göra, ja, men då är det liksom bara att göra det. Men om man är så där som att man läser olika kurser, oj, det här var kul, men det här var tråkigt. Nej, men oj, och jag tänkte bli advokat, men nej, jag kanske ska börja jobba på en myndighet. Alltså det snurrar runt i huvudet allt eftersom, för det är en lång utbildning och man får ju väldigt många intryck och insyn i olika juridikområden. Så jag tror att man ska inte vara rädd att prova olika saker. Man ska inte bli orolig och ledsen om man inte får drömjobbet eller hamnar där man önskar från början. För ofta så visar det sig att det är ganska roligt och bra ändå. Och så kan man utveckla sig vidare på den grunden. Jag tycker inte att man behöver vara rädd för att vara lite velig och lite oviss, utan mer beredd att prova på olika saker. För man kommer att hitta fram till det man tycker är kul. Så ha roligt ska man ha, och sen så får man väl plugga ordentligt också. Och det är alltid bra att göra notarietjänst. Det tycker jag fortfarande är en väldigt, väldigt bra merit för sig själv. Om man kan göra det. Så det skulle jag rekommendera, att man söker notarietjänst. Men det är många som har haft väldigt bra juridiska karriärer och yrkesliv utan det. Men det är att prova på att jobba i domstol. Det tycker jag är en bra grund att stå på, oavsett var man hamnar sen.
Mm. Men det är bra tips för oss framöver. Då.
Verkligen betryggande.
Ja.
Bra.
Ja, och med det så vill väl vi tacka för oss och tacka dig så mycket, Helena, för ett intressant samtal.
Tack så mycket, vad roligt att ni kom hit. Ni ville komma hit.
Tack för att vi fick komma.
Tack för idag.